Gud, tack för din kärlek som är vid och stor. En kärlek där vi alla får plats. Ett oändligt hem för oss alla. Tack att din kärlek är störst och starkast. Ingen annan kraft kan rå på den. Ingen ondska är större. Din kärlek besegrar allting. Gud, vi ber att det bibelord vi ska läst inte ska bara bli ännu mer ord som vi liksom tar in och glömmer bort, utan låt de här orden, låt ditt eget ord stanna i oss nu den här stunden. Men framförallt, låt oss inte bara läsa om kärleken, låt oss leva den. Låt oss upptäcka den, märka den, ge den vidare. Amen. Jag har varit i Stockholm några dagar och igår innan vi ska åka tillbaks med tåget så gick vi till stadshuset där. Där är fint och så där på en lördag, mycket folk. Och det var ju något löpande band egentligen där från en av utgångarna i stadshuset i Stockholm där det kom ut nya brudpar hela tiden liksom. Och ett nytt gäng som tog emot och hurrade och så nästa gäng. Det var liksom väldigt många vixlar där. Och runt omkring så sprang det brudpar runt och skulle ta kort och hitta rätt vinkel. Och det är ju väldigt härligt, och då är det uppklätt och då är det fest. Och då tar man ju fram det liksom allra bästa och finaste, man firar kärleken, och bröllop är ju jättehärligt därför. Det är ju jättegott. Och de såg ut att ha roligt, alla de där sällskapen. Den här texten vi har läst nu, första Korinthierbrevet 13, får man ändå säga är ju en väldigt vanlig bröllopstext som inte alls handlar om bröllop. När jag och min fru gifte oss, då hade vi den här texten. Och jag tror inte det sker så många vixlar i Sverige då inte den här, en del av kärlekens lov som vi har valt att kalla den, är med. Det är så vackert om kärleken. Och det är ju jättebra att läsa den här texten på en vixel, för det handlar om kärlek. Det är ju jättebra, men det är inte det det handlar om. När Paulus skrev den här texten så tänkte han inte på ett vackert brudpar och massa rosor och liksom en glädjefylld dag. Det var inte till det han skrev. Det är jätterätt där också naturligtvis. Men texten är skriven till en församling som bråkar och som krånglar och där är oro. Till dem har han skrivit. En församling där rika och fattiga delar upp sig. Där olika grupperingar har blivit och där man inte är överens. En församling där det är mycket omoral och konstiga relationer och där, liksom, där det inte riktigt funkar. Det är de som har fått kärlekens lov. Och i kapitlerna före och efter så handlar det om gudstjänsten. Och handlar om hur man ska fira gudstjänst och mer specifikt, hur ska man göra med dem, med alla... jag tänkte jag kan få igång den här också. Precis. Kan man få nästa bild? Så där. Församlingen i Korint, de kan man säga levde i det som var det profetiska, och de levde i tungotal, och det fick väldigt mycket utrymme i deras gudstjänstliv. Och Paulus skriver om det där, och han tillrättavisar inte dem på de punkterna. Han vill att det ska vara i ordning och han vill att de ska prioritera på ett bra sätt. Men de här, det vi kallar för karismatiska gåvor, alltså tungotal och helande och det profetiska, det kan församlingen och det ger dem mycket utrymme för. Men Paulus ser att trots att allt det där fanns som är väldigt bra och något Gud vill ge oss, så fattades någonting annat. Frågan är liksom, de levde i det profetiska, men levde de i kärlek gentemot varandra? Och därför kommer det här kapitlet, kapitel 13, mitt i den här liksom resonemanget kring hur man ska fira gudstjänst och hur man ska göra och hur man ska prioritera. För Paulus menar att det viktigaste är det här. kärleken. Ibland har det då blivit att man ställer de här två sakerna han pratar om mot varandra. Alltså, ska man leva i det karismatiska eller ska man leva i kärlek? Och de här kapitlen har till och med använts för att säga, nej, men det tungotalet är inte så viktigt, eller det profetiska inte är så viktigt. Att söka andens gåvor, det är inte så viktigt. Det viktiga är kärleken. Men då har vi inte gjort Paulus rättvisa. För det är inte det han säger. Alltså antingen det karismatiska eller kärlek. För det han pratar om i det här kapitlet, det är ju karismatik i kärlek. Andens gåvor, jättebra. Men de måste levas i kärlek och ges vidare i kärlek. Annars så blir det ingenting av det. Jag tänkte på när man bakar. Om man ska baka en kaka, jag vet inte vad de där ingredienserna skulle kunna bli. Jag gissar, eftersom det är en svensk bild, så gissar jag på kladdkaka, för det brukar det alltid bli. Det räcker ju inte med att ha rätt ingredienser. Det räcker ju inte att ha där ägg och så är det väl socker och kakao och så är det någonting med lite vetemjöl och lite annat. Det räcker ju inte med att ha rätt ingredienser och rätt mängd av ingredienserna för att få en kaka. Man behöver ju värme också. Det behövs en ugn. Du kan ha hur fina råvaror du vill. Och en jättebra tanke och en jättebra plan hur din kaka eller tårta ska bli. Men om du inte har en ugn, om du inte har värme, då blir det bara en smet. Och nu är smet ganska gott i vissa fall. Men det är inte bra i längden. Det blir bara kladd av alltihopa. Och det Paulus menar här, det är att församlingen Korint, de har rätt ingredienser. De profetiska gåvorna, kunskapens ord, tungotal och helande under, rätt ingredienser. Men de har glömt sätta på ugnen. De har glömt kärleken. Och tar man bort värmen, kärleken, då blir det ingenting. Det är liksom det som ni ser på bilden där, det är inte så gott i nuvarande form. Dricka tre råa ägg, det är liksom ingen höjdare. Men med värme i ugnen, då blir det ju jättehärligt. Och vi har ju kyrkfika idag, så att vi kommer ju få det där. Ingredienser plus ugn och äta frukten av det, vilket är något väldigt gott. Så Paulus säger inte att de har fel ingredienser, att det är fel på det de gör. Men det har blivit någonting med drivkraften. De har glömt själva grunden, det allra viktigaste, att älska varandra, att göra det i kärlek. Jag tycker nästan att varje gång jag går in på så här Aftonbladet eller någonting på telefonen, så kommer alltid fram någon artikel om så här svenska hjältar, någon som har hjälpt någon. Och det är ju alltid bra att vi hjälper varandra, att man gör mer än det man måste på något sätt. Ger av sig själv till någon annan. Men och då, det som händer då när någon gör något bra, det är att den liksom hamnar, den får massa applåder och den blir väldigt uppmärksammad ofta. En annan sak som händer parallellt är ju när man ska ge till välgörenhet. Hur funkar det nu för tiden? Jo, man får alltid någonting tillbaks. Om man ger en liten slant så får man en bok, eller man är med i ett lotteri, eller man hamnar på liksom en blankett. Man syns någonstans. Det är sällan man ger och så händer ingenting numera. Nu är det på Facebook ganska många såna här välgörenhetsgrejer, att man ger pengar och då syns det. Den här personen har gett så här mycket till det där ändamålet, och så dyker det upp i ens flöde. Och hela den där grejen, det ska ju hjälpa oss att ge mer. Men det gör någonting dåligt med oss, tror jag. För att nu börjar vi mer och mer vana vid att om jag hjälper någon annan, om jag visar kärlek till någon annan, antingen att jag ger pengar till välgörenhet eller att jag gör en god gärning till en granne, så vill jag ha en applåd. Jag vill ha lite uppmärksamhet. Jag vill att det ska synas och märkas. För det har blivit så i vårt samhälle. Och jag tror att det är lite det här som Paulus är inne på. Vad är drivkraften i det jag gör? Och Paulus, han är ju väldigt hård. Och tänk, så här säger han. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter mig bränna på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Du kan vara, gör världens bästa gärningar alltså. Och så har det inte betytt någonting i slutändan. Att vara en skrällande symbol eller en ekande broms. Man gör rätt sak, det är rätt ingredienser, men det fattas den här värmen, det fattas kärlek. Och då säger Paulus, då struntar vi i det. Och vi är väldigt fixerade vid vad vi presterar. Men det är inte Paulus här. Frågan är din drivkraft och min drivkraft, varför vi gör någonting. Det vill han komma åt. Som sagt, vi får inte sätta det här mot varandra, det karismatiska och kärleken. Det var rätt ingredienser, men det fattades värme, det fattades kärlek. Och utan det så blir det inget bra. Så fortsätter du göra vissa saker, även om ingen skulle liksom uppmärksamma dig, även om du skulle få några likes. Det tror jag är en fråga som Paulus ställer genom det här. Och sen försöker han förklara dels vad kärlek inte är och sen vad kärlek är. Och kärleken är inte, enligt Paulus, allt det där som han har egentligen klagat på församlingen i Korinth. För de strider med varandra. De skryter över deras kunskap. Och han och Paulus säger, det där är inte kärlek. Och hur ska man summera allt det där han räknar upp som kärlek inte är? Jag tänker att kärleken där handlar om, eller listan här på vad kärlek inte är, det är karaktärsdrag och saker där jag tänker bara på mig själv helt enkelt. Och där jag inte tänker efter utan bara känner på en gång. Och själv vill ha plats och synas. Det är inte kärlek för Paulus. Kärlek är någonting annat. Vad är då kärlek? Den är tålmodig och god. Den bär allt, den hoppas allt, den uthärdar allt. Och den har sin glädje i sanningen. Det är kärlek. Och så tittar man på den där listan. Och så, oj, oj, oj. Ska jag göra allt det där? Tålmodig och god. Det är nog svårt att sen bära allt. Och hoppas allt och uthärda allt. Hur ska jag fixa det? Paulus skrev inte det här till dig. Han skrev det här till oss. Han skrev det här inte till ett brudpar. Utan till en församling. Han skriver det till ett vi. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Jag tror inte att vi ska läsa den här listan som att jag ska göra allt det här. Alltså vi byter ut ordet kärlek mot jag. Utan jag tror att vi ska tänka att Gud är det här. Alltså Gud är kärlek och kärlek är något vi får av Gud. Så Gud har allt det här. Och då får vi ta del av det. Så det här, för mig är inte det här en lista av extra bördor, utan precis som förra veckan vi läste om andens frukter, så blir det någonting som hjälper mig, några saker, det jag får av Gud. Men det är också utmanande naturligtvis, det här ska påverka hur jag lever mitt liv. Ett liv i andens kraft, ett liv nära Gud, då växer det här hos mig. Så ska kärlek vara. Det är en kärleksfull gemenskap som beskrivs här. Och inte bara en enskild människa. Den sista delen i det Paulus skriver, den är han inne på några, tycker jag, jätteintressanta frågor. Han pratar om vad som är begränsat. Och vad som är fullkomligt. Vad som tar slut här och vad som aldrig tar slut. Och det blir som en skillnad. Det som har begränsningar, alltså det som tar slut, det som inte räcker hela vägen, det som är med en begränsning. Och det som inte har någon som begränsning, det som är fullkomligt. Och Paulus säger att, att tungotalet, det profetiska, det har en begränsning. Det ges genom oss människor, därför får det en begränsning. Och det fullkomliga, kärleken, den har ingen begränsning. Den tar aldrig slut, den är evig. Och då kan det ju bli så här igen då, att vi tänker, aha, det profetiska och tungotalet, det har en begränsning. Begränsningar är ju inget bra. Då släpper vi det och så satsar vi på kärleken, för det har ingen begränsning. Där är det fullkomligt. Men det är inte så Paulus säger. Han säger, sök vinna de profetiska gåvorna. Han vill att församlingen ska profetera. Han vill att vi ska leva i det också. Det är bara det vi måste veta om dess begränsningar. Och kanske hade församlingen Korint glömt det och tänkt att de här andliga gåvorna, det var hela grejen. Och det gavs allt utrymme. Och då blir det rätt tokigt. Då blir det rätt fel. Så i den här, vi måste veta vad som har en begränsning så att vi kan ta hand om det på ett bra sätt. Och vad som är fullkomligt. Och om man ska placera in sig själv på begränsat eller fullkomligt, då hamnar jag åtminstone på att man känner sig väldigt begränsad. Det är så mycket man inte kan, så mycket man inte har gjort, så mycket man inte klarar. Och då kan man ju tänka, ja men om jag nu har, om det är så lite jag har och det finns så många risker och det finns så, blir så mycket fel, då är det bättre att jag som är så begränsad tar ett steg bakåt. Men det är inte heller det Paulus menar, tror jag. Vi människor behöver bara se vår begränsning och förstå begränsningen i det vi gör. Alltså så fort jag försöker klä Gud med ord och förklara vem han är, så har jag begränsat vem Gud är. För mina ord kan ju aldrig omfatta hela hans kärlek. Det är ju omöjligt. Men det betyder ju inte att jag inte ska försöka göra det. Om jag ska göra något fint för mina barn, så kan jag ju aldrig göra någonting som motsvarar hur mycket jag tycker om dem. Men jag ska ju inte sluta försöka för den skull. Ni som har mycket ogräs och maskrosor i trädgården, man får inte bort alla. Men det betyder ju inte att man aldrig ska försöka. Utan i min begränsning så gör jag det jag kan. Men jag kan inte allt. Och det är det vi måste inse. Jag tror att det finns alltid en risk för den som är kristen att tänka så här. Att se på någon annan och tänka att den har mer gåvor. Den kan mer om Gud. Den har kommit längre. Den vet mer vad det profetiska innebär. Den har bett längre. Jag tar ett steg tillbaks. Det är helt fel väg att gå. Vi ska ta ett steg framåt. Och så får vi hjälp av den som kan mer. Men eftersom gåvorna har den här begränsningen och mina ord om Gud har en begränsning, så gäller att allting vilar i det obegränsade, det som är fullkomligt, nämligen Guds kärlek. Det är början, det är slutet, det är hela grejen. Så vad ska vi göra med de karismatiska gåvorna enligt det här kapitlet? Enligt Paulus. Ja, vi ska inte byta ut dem. Det var rätt ingredienser. Vi måste bara ha med kärleken. Och det måste börja och sluta där. Värmen måste finnas med. Jag vet att ni sitter här och tänker att vi är tillräckligt varma som det är. Jag märker det på er. Men ett liv i kärlek och värme kan inte ersätta någonting. Ingenting kan byta ut det. Där måste allting börja. Och i den här vackra beskrivningen av vad kärlek är som Paulus ger oss, så får det vara en uppmuntran till oss hur vi ska leva. Eftersom det i slutändan är en beskrivning om hur Jesus är. Han har gjort allt detta. Han lever upp till hela den här listan. Och han delade, han gav allt han ägde. Han lät sig själv brännas på bål. Han dog för oss. Och han hade kärlek. Och han vann allt. Nämligen det eviga livet och det eviga livet till oss. Vi ska snart ha vår förbönstund. Innan dess så ska jag be en bön och sen kommer Kjell att sjunga en sång för oss. Men vi ber. Gud, vi ber om nåd så att vi inte blir en skrällande symbol, ett ekande broms, någon som gör rätt sak men av fel anledning. Rätt ingredienser men utan värme. Hjälp oss att leva i kärlek. Och låt din kärlek strömma in i våra hjärtan. Tack för all värme och kärlek som finns i vår värld, i vår stad, i vår församling, i våra hjärtan. Låt det växa. Låt oss inte bli för upptagna med resultatet, med prestationen. Hjälp oss att se vad det är som driver oss. Varför vi gör det vi gör. Låt oss ha dig som vårt föredöme. Tack att du är tålmodig och Gud och god. Tack att du bär allt. Tack att du hoppas allt. Tack att du uthärdar allt. Tack att vi får ha vår glädje i dig.